Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
SaveLend Group är ett fintechbolag vars främsta mål är att leverera avkastning. På SaveLends sparplattform kan man investera i ett brett utbud av olika typer av krediter, såsom fastighetskrediter, företagslån, konsumentkrediter och fakturaköp. Krediter som tillgångsslag bidrar till ett naturligt kassaflöde och står helt utanför börsens volatilitet. Ett utmärkt komplement till aktier och fonder. Vill du veta mer? Besök saveland.se eller savelandgroup.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom mikrofonen idag står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Med mig har jag också Ulf Pettersson, också analytiker på DI. Välkommen Uffe.
Tack ska du ha, Johan. Tack.
Vi har haft en svängig börsvecka här med många, mycket rörelser. När vi spelar in det här på fredag förmiddag, så ni vet vad vi vet ungefär, så är börsen upp över 1% här. Men så har det inte varit fallet resterande dagar den här veckan, utan det har varit både upp- och nedgångar, eller hur Uffe?
Ja, det har det. Tittar man på veckan, om vi nu stänger börsen, du och jag, klockan 10:30 här, så är vi faktiskt upp 2%. Men vi har varit ner rejält under veckan också, stora rörelser, ett par procent varje dag. Jag har varit legio här och till och med mer vissa dagar och rörelser. Men det man får säga här är väl att från torsdag eftermiddag när vi rekylerade upp från minus 2% i stort sett på OMXPI på torsdagen där, och sen så rekylerade upp och fick en väldigt stark start på fredag, så känns det lite som att det är lite sådär fyndköpsläge har blivit sista 1,5 dagarna, så det får vi väl ta och prata om. Och sen så har vi haft en jättestor affär också med Swedish Match-budet som vi måste prata om också. Och sen så lite räntor, det är ju sådana tider då vi måste prata räntor, känner jag. Är det något som du skulle vilja lägga till dagordningen, Johan?
Nej, men jag tycker att du har sammanfattat det väldigt bra här. Och liksom en nyckel här för börsen nu då kommande tiden är ju såklart, hur mycket kan våra kära centralbanker höja innan vi har en recession som sätter stopp här? Och det är väl lite det som marknaden handlas efter här. Vi ser den amerikanska tioåringen nu då, yielden på den strax över 2,9 här på fredagsförmiddagen. Och om vi kollar på den här så kallade break-even-inflationen, det har ju både jag och min kollega Nils Åkesson skrivit om, det vill säga när man tar den nominella räntan och på såna här obligationer och jämför med den inflationssäkrade räntan, då får man ju fram implicita inflationsförväntningar. De har ju faktiskt handlats ner senaste 1,5 månaden, vilket indikerar att marknaden tror att vi liksom har kanske passerat inflationstoppen. Och mycket riktigt fick vi faktiskt också amerikansk inflationssiffra här tidigare i veckan som faktiskt visade på en inbromsning, även om inflationen är kvar på extremt höga nivåer. Även vad din take är, Uffe?
Ja, men det jag tror vi är inne och liksom tangerar den här 10 000 kronors frågan för börsen kommande veckorna och kanske även månaderna. Det här att det som har drivit ner börsen och fick börsen att liksom gå in i en nedgångsfas när vi passerade 20% från toppen, det var ju mycket ränteuppgången då, massiv i USA där man var uppe på över 3% på tioåringen, och svenska räntan var ju och nosade på 2% på tioåringen. Men senaste tiden har vi faktiskt fått ett lite lägre räntor. Det har nog att göra med det här att man har liksom sett ganska svag makrodata, och man räknar nu med att de här räntehöjningarna som centralbankerna var väldigt, väldigt på senaste räntemötena, att det kanske inte blir riktigt så många som man har förväntat, så att vi kanske har en topp här på räntan. Och det är klart att det är något som marknaden vill se. Marknaden och vi har sagt det så många gånger, men det är alltid giltigt. Marknaden hatar osäkerhet, men å andra sidan fenomenal på att hantera saker den känner till, även jobbiga saker den så att säga kan känna till då. Och det som stökade till börsen förutom Ukraina-krig och sånt där, det var ju just att vi visste inte om långräntan i USA skulle liksom gå upp mot 4%. Den passerade ju 3 ganska smidigt, men så visade det sig att liksom det kanske är så att marknaden har prisat in de räntehöjningar som kommer nu, och är man så att säga, börjar man bli säker på att det är 3% som är långräntan, då kommer man agera efter det där. Och då tror jag att vi så att säga kan att börsen kan få stöd här. Och det man har sett senaste dagarna, det är att optimismen som har varit helt bortblåst egentligen med stora utflöden framförallt på amerikanska marknaden har börjat vända just precis sista dagarna. Om man, det man gör då på aktiemarknaden, det är att man köper det mest utbombade. Vi har ju sett ganska stora uppåtrekyler i de aktier som har gått sämst här. Så ja, det är ett sånt där läge då liksom det finns lite optimism. Sen kan den förbytas snabbt här. Skulle det visa sig att folk har liksom att Powell är mer stram och mer villig att höja räntorna än vad man tror just idag, då kommer räntan stiga och då kommer vi få ytterligare press på börsen.
Och jag tänker också, jag har också funderat en del på vad som kan få inflationen och sticka iväg ytterligare, och det är såklart fortsatt stök på energimarknaden är ju sån faktor, men jag tänker också de här lockdownsen vi ser fortsatt i Kina med anledning av smittspridningen av covid-19 där. Det verkar ju vara så att de kommer hålla i den policyn i alla fall till den här partikongressen i november, för att då Xi Jinping-ledaren inte ska framstå i dåliga dagar, vilket är, ja, det är ju en separat historia. Det är ju, men det får ju också enorma följdverkningar på leveranskedjor och tillverkning och så vidare, som vi har sett tidigare hur det har skakat om och drivit upp priserna. Det blir inte bättre av det här som vi ser nu.
Nej, det blir det inte. Och jag är också, alltså, min känsla, det är lite ny terräng här, alltså. När vi skriver om inflation så skriver vi liksom den högsta sedan 80-talet, tidigt 80-tal till och med, och det är 40 år sedan. Och så att säga, det är inte så många verksamma i näringslivet som var 25 år då som är 65 år idag för att hantera den här inflationen. Och det som jag tycker mig märka från alla bolag som vi intervjuar i Börsmorgon och i tidningen och överallt och som man pratar med, det är att det är inte så att det är fortfarande så att de funderar och planerar och avser att höja priserna även under sommaren och efter sommaren. Så vi får väl se lite här hur snabbt inflationen kommer backa. Man räknar väl med att USA kanske toppade då inflationsmässigt med senaste statistiken. Tar vi i Sverige så var det faktiskt högre inflation i april än i mars. Så här var det ju ingen topp ändå. Och jag tror att vi kommer ligga kvar på väldigt höga nivåer. Men så är det ju frågan om, och det där kommer ju varenda KPI-statistik kommande månad, den kommer vara helt börsavgörande. Det som var lite förvånande, men å andra sidan så att säga kanske en positiv tecken för börsen, det var ju att när vi fick den här höga inflationen i veckan här från Riksbanken, så, eller inte från Riksbanken utan det var SCB som gav den, men så svarade Riksbanken inte med att så att säga prata om att man måste ta igen hårdare, utan tvärtom har ju Stefan Ingves i de uttalanden han gjort under veckan spelat ner de här väldigt kraftiga räntehöjningarna. Tar man i USA så var ju räntan, backade ju sig lite från mars då, men den var ju högre då än vad marknaden hade förväntat, men man såg ändå liksom en positiv börseffekt. Och det där är ju, skulle jag säga, att det känns som att marknaden nu har då prisat in en hög inflation och en ränta. Men det kan ändra sig. Men just nu är, om jag skulle få gissa börsutvecklingen kommande veckan, så har jag varit ganska rejält bäsig till börsen. Men, och det kan man nog fortfarande vara på lite längre sikt. Men just i det här väldigt korta perspektivet så känns det som att vi har fått lite stöd i marknaden.
Absolut. Något som jag är lite nyfiken på, där man nästan kanske börjar bli läge att ge sig ut och fråga företagen och kolla hur de faktiskt har gjort, det är ju hur man tänker kring tillverkning i andra världsdelar och sourcing av insatsvaror och så vidare. Det var ju snack i början av pandemin om att det här skulle leda till en deglobalisering, och då kanske man avfärdade och sa att ja, men det här är över på kort tid. Men nu är det ändå över två år med covid-19 som plågar, och vi ser ju som sagt, som vi pratade tidigare om, hur Kina stänger ner. Det är inte så tillräkneligt alla gånger hur ledarna tänker där. Och där undrar man ju hur våra företag tänker kanske här i Sverige, om man har ändrat sig på något sätt, att man kanske vill flytta hem mer produktion. Och det är också någonting som kanske får betydelse för inflationen på lång sikt, och nu är det inte på kort sikt. Just eftersom Kina då, och liksom öppningen av den marknaden, att man flyttat dit massa produktion och så vidare, har ju satt press på lönerna här i väst, vilket bidragit till den låga inflationen. Så det blir intressant att se kanske om det är en långsiktig inflationsdrivare vi får där. Men det är för tidigt att säga än.
Det är för tidigt att säga än, och det är mycket. Och så är det ju. Det var ju ganska länge sedan man har flyttat ut kontinuerligt, men man började ju egentligen på 70, 80 och framförallt 90-talen flyttade ut mycket. Och det är klart att då fanns det ju en väldig prisfördel, kostnadsfördel att flytta ut. Sen det som har hänt sen dess är ju att dels har lönerna ökat betydligt mer i de länder man har flyttat ut än här hemma i Europa, om man säger så, eller Sverige. Och samtidigt så har automatiseringen tilltagit. Så jag tror att den vinsten man gjorde på att flytta ut produktionen, förlusten av att flytta hem, den blir inte lika stor som vinsten var. Det blir inget, så att säga, det blir inget nollsummespel där. Men likväl, visst kommer det bli så. Men något som kanske är ännu mer inflationsdrivande på sikt är ju de här löner. Alltså fackföreningarna, nu har vi inte jättemycket avtal som löper ut nu då, men fackföreningar och arbetstagare har ju en gillande tillfälle att få upp sina löner då, men arbetslöshet som är, det är brist på det är brist på liksom folk, och sen så och då är väldigt goda vinster i generellt sett industrin, all time high vinster, så börjar de ha ett förhandlingsläge, och det där är klart att börjar man då skriva avtal på väl över 2% långa avtal, då har vi ju en inflation som är över de här 2% som Riksbanken har som märke.
Absolut, och det där är väl en anledning till att Riksbanken nu kanske är ganska sugna på att försöka banka ner den här inflationen ganska omgående, så att vi inte hamnar i en lönespiral alla 70-talet.
Jo, det, så är det ju. Men man är ju väldigt mycket mer mån i USA än vad Ingves har varit hittills vi höjde ju räntan då för första gången på det var 4 år eller något sånt där. Eller fick en positiv ränta. Men han har ju hittills har han ju inte liksom pratat om några 50-punkters höjning där, som kallas dubbelhöjning nu för tiden. Men som sagt, inflationsstatistiken i veckan gör nog att marknaden inte skulle bli överraskad om det blir 50 punkter från Riksbanken. Och det kommer ju slå. Alltså jag tror folk har börjat märka lite grann nu på de som har rörliga bolån. Den senaste avierna har varit lite högre än tidigare. Inte mycket, men lite högre. Men det är klart, blir det en 50-punkters höjning så kommer det ju synas i de rörliga boräntorna.
Absolut. Och där kan vi ju flika in en grej från DIS bankdag som arrangerades i veckan här, som vår kollega Agneta Jönsson var med och modererade. Och där medverkade ju finansmarknadsministern Max Elger. Och på en direkt fråga om amorteringskraven så utslöt han faktiskt att man skulle lätta på amorteringskraven om räntorna sticker iväg. Och det har ju även Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen uteslutit. Och vi får väl se om de håller fast vid det. Annars är det ett sätt att lätta upp kanske i hushållens plånböcker. Men nu har båda de sagt det i alla fall.
Ja, så är det. Och det tror jag alltså, skulle det bli, hela frågan här är ju om det blir en mjuklandning eller inte av ekonomin när räntorna nu för första gången på väldigt länge stiger rejält. Och det är klart att den där mjuklandningen kommer ju finanspolitiken så att säga hantera, för centralbankerna måste nog agera på de inflationer vi har, och så är det upp till finanspolitiken att agera så vi inte kom in i en djup recession. Och det är klart att man kan sitta idag och säga att vi inte ska så att säga, lindra amorteringskraven. Men det är klart att om priserna börjar falla och allmänheten börjar få det jobbigt, så är det ju någonting som finns i verktygslådan för att, så att säga, förbättra kassaflödet lite grann för allmänheten. Men som sagt, vad vi får se, det tror jag avgörs av vad räntan hamnar till slut, och framförallt bostadspriserna.
Absolut. Och mycket makrosnack här nu i Börspodden, men det finns faktiskt en anledning till det när det är det här typen av sentimentet på börsen och allt mer eller mindre går åt samma håll, och det styrs väldigt mycket av makronyheter, så då får man avhandla det här. Men vi ska väl snacka lite om vad som har hänt på Stockholmsbörsen här i veckan, och kanske det största som vi hade nyhetsmässigt när det gäller enskilda bolag är väl ändå Philip Morris bud på Swedish Match här. Vad säger du om det, Uffe?
Jag ska inte säga att det var väntat, för aktien gick upp 40-50%, och något som är väntat går inte aktien upp 40-50%. Det har ju varit prat om det här egentligen sen Swedish Match börsnoterades 96, då de toppades ju av från Volvo. Har blivit en fantastisk affär för de som har behållit sin aktie sen dess då, som var Volvo-ägare på den tiden. Men Philip Morris har varit skulle det bli ett bud, så var Philip Morris den solklart logiska tagaren. De har haft långtgående samarbeten förr i tiden i Asien och på en ny typ av tobak. Och känner ju Swedish Match väl. De är ju väldigt stora på Philip Morris hemmamarknad i USA. Så det var, att det var det som skulle bli budgivaren, det trodde jag nog. Sen så har det ju varit så där att man inte har... riskkapitalisterna skulle egentligen älskat Swedish Match, då ett bolag med en väldigt stabil efterfrågan och dessutom som tar marknadsandelar i nya segment och växande segment och en skicklig företagsledning och sådär. Men det är ingen som har vågat ta i dem från den hållet, eftersom det finns ju dels den här ESG-frågan, att man kanske inte får köpa sånt enligt sina fondandelsägare. Och sen så har det funnits att det finns ju alltid i tobaksbranschen. Den här, det ligger långt bort i svansen, i risksvansen, men den finns ju ändå där, att det kommer fantastiska böter från USA då. Och det är något som tobaksindustrin är van vid att leva med, men inte hedgefonder. Så de har då avstått, eller riskkapitalbolag har avstått från att köpa hela Swedish Match, även om det stundtals har varit väldigt, väldigt billigt på börsen. Jag tror ju att budet kommer gå igenom. Om det skulle komma ett konkurrerande bud så är det väl från någon av de andra stora tobaksjättarna helt enkelt. Men jag tror att det blir så att vi blir av med Swedish Match och att det är Philip Morris som tar över.
Ja, vi kommer följa utvecklingen fortsatt här.
Välkommen till studion, Ludvig Pettersson, vd och grundare för Saveland Group.
Tack.
Du har ju varit entreprenör sedan 11 års åldern.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Grundade Saveland som 23-åring och blev First Norths yngsta börs-vd strax före 30. Men varför ska man spara pengar i krediter?
I normala tider så är krediter ett bra komplement till aktier och fonder. Men i de här tiderna som vi ser nu med börsens svängningar så är det ett fantastiskt alternativ med kassaflöde varje månad och du kan sova tryggt om natten.
Men du, vad skiljer det från liknande aktörer?
Vi har ett betydligt bredare erbjudande där du som kund själv väljer vilken kredittyp du vill investera i. Vare sig det är fastighetskrediter eller företagskrediter, för att nämna två exempel. Och vi hjälper dig få en väldigt bra spridning i din portfölj med en relativt liten summa.
Ni är också listade på First North. Varför ska man investera i Saveland Group?
Vi är ett snabbväxande fintechbolag med två egenbyggda plattformar som skalar väldigt bra. Vi har lagt grunden här nu under några år och gjort väldigt bra rekrytering av medarbetare som tillsammans kommer hjälpa oss på den tillväxtresa vi är på och kommer fortsätta att vara på.
Om man vill veta mer, vad vänder man sig då?
Om du vill börja investera i krediter hos oss så går du till savelend.se. Och vill du veta mer om själva gruppen så går du till savelendgroup.se.
Tack Ludvig Pettersson, vd och grundare för Savelend Group, för att ni var med och sponsrade analyspodden.
Stort tack.
Vi har ju haft lite, vi är inne på upploppet i kvartalsperioden här, eller kvartalsrapportperioden här. Och vi fick ju in några rapporter här i veckan, bland annat från Carry Group, det vill säga bilglastillverkaren, som föll 21% tidigare i veckan på den här rapporten då, publicerade den tisdags. Dramatiskt fall, och de är långt under teckningskursen. De här noterades ju i fjol på börsen. Och vad var din take, Uffe? Alltså, de kom in på en ganska dyr prislapp, de är fortfarande ganska dyra.
Ja, det är det som är, det är det som är problemet. Det är inte så att verksamheten har havererat. Har vi C-Tech som också kom in här, laddbolaget, så där tycker jag det är mer så att bolaget liksom har levererat betydligt sämre siffror än vad de gjorde innan de var noterade och har fått sin smäll för det, plus att den var ju egentligen inte superhögt värderad på själva noteringen, men den steg ju fantastiskt precis när den hade noterats. Och i kombination med att rapporterna som de har redovisat de senaste tre rapporterna är mycket, mycket sämre än vad liksom de tidigare rapporterat, och mycket sämre än vad man ens i sina värsta farhågor kunde liksom befara, så förstår jag den nedgången. Tar vi Carry Group så är det mer en effekt av att noteringskursen var alldeles för hög där. Och det fanns ju en tid under förra hösten där såna här förvärvsbolag då, som har en liksom där förvärv är nästan det mest centrala i agendan, blev för högt prissatt, att aktiemarknaden var beredd att köpa, betala väldigt mycket för affärer som inte, företagsförvärv som inte var gjorda utan väntade bortom hörnet, och det kanske är lite väl, det är sånt där som händer. Jag kommer ihåg under precis i IT-eran där 98-99 så träffade jag Scholes, som alltså Black & Scholes uppfinnaren då, ekonomen. Och han hade en idé där 98-99 där han pratade, han hade utvecklat sin optionspristeori till att prata om reala optioner. Alltså man skulle liksom lägga in någonting i optionsvärderingen, som är egentligen en matematisk formel. Skulle man lägga in någonting liksom icke-matematiskt i form av ett realt värde som inte finns någonstans, men som kommer uppstå i framtiden. Och det var lite så vi såg på, och det där blev liksom ingen hit. Han åkte runt i världen och skulle sälja in det där. Och jag fick träffa honom, men sen hörde jag inte mer om det. Och det är lite så där ibland att typ var 20 år så får marknaden hybris och ska liksom börja värdera framtiden redan idag på ett alldeles för ljust vis. Och det är nog det som ligger bakom Carry Groups fall i denna veckan, och det ligger bakom Storskogens haveri det här året, och det vimlar av bolag som har tappat mellan 50-75% av sin toppnotering. Bolag som egentligen inte liksom går jättedåligt, men där värderingen liksom blev alldeles, alldeles för hög, och det är väl något vi får lära oss till nästa gång vi ska notera bolag på börsen. Just nu är det ju i stort sett totalstopp där faktiskt.
Ja, vi får följa utvecklingen där. Men om historien är en guide, så när håsen väl är igång så brukar det vara svårt att stoppa den. Och det där brukar vara samma visa igen ofta.
Ett stående inslag nu för tiden i våra poddar, det är ju veckans aktietips eller aktieidé i alla fall. Har du någon du vill delge våra lyssnare, Johan?
Ja, men jag kikade ju lite på teknikkonsulterna i torsdagens utgåva av DI här, och vi har ju en trio teknikkonsulter i Afri, tidigare OF som de hette, Sweco och Railers, och igår så kom ju den sista kvartalsrapporten från Sweco i den här trion. Afri och Railers hade ju publicerat sen tidigare, och jag tyckte det var en lite spännande läsning där Sweco då har ju varit den, Sweco är ju den lönsammaste av de här. Det är också de som har haft överlägset högst värdering. De fick ju en ESG-värdering, får man väl ändå lyckas säga att de lyckades branda sig med. Och P-talet var ju nästan uppe i 40 i fjol när det var som högst. Om vi kikar rapporten igår så kom de ju in rätt bra marginalmässigt trots sjukfrånvaro och såna här grejer. Organiska tillväxten var 3% justerat för lite kalendereffekter och valuta och sådär. Det är väl ingenting man kanske hurrar för även om de här bolagen har haft ett taskigt med organisk tillväxt tidigare. Så att jämför man med kanske andra rapporter så var det en uppväxling, men det är fortfarande kanske behövs lite bättre siffror där skulle jag säga. Det som var intressant är ju att Sweco publicerar ju inga prognoser, däremot så har de ett utsiktsavsnitt, och tidigare har det varit så att de har i det här utsiktsavsnittet varnat för att covid-19 skapar lite osäkerheter på marknaden och så vidare. Nu hade man faktiskt bytt ut det här utsiktsavsnittet och skrev, ja, man hade sagt att riskerna för covid-19 var lägre nu, men jag upplevde det som att man var liksom allmänt mer negativ kring konjunkturen. Man varnade för inflationstryck, högre energipriser och så vidare, bland annat då till följd av kriget i Ukraina såklart. Jag läste det där som att man märker redan nu kanske att det börjar bromsa in. Alltså vi har ju fått signaler om att kanske byggkonjunkturen till exempel inte är den bästa. Särskilt nu när till exempel bostadspriserna rasar, materialkostnaderna ökar något helt otroligt. Det är svårt att få fram leveranser i tid. Om man tittar på Sweco-aktien, hur den är värderad nu, så är de fortfarande värderade till över 20 gånger vinsten. Det är P/24 på årets innevarande beräknade vinst. Det är P/22 på 2023-vinsten som analytikerna tror. Jag tycker det är, när man ser vad de här håller på med, så tycker jag att den här aktien har fortfarande fallhöjd bara på värderingen. Jag tycker inte den ska vara så här högt värderad. Om man tittar på kollegorna Railers och Afri, så Afri är någonstans P10, P11. Railers är lite högre, ungefär P15, vilket är börsens genomsnitt ungefär. Så att jag tycker väl att Sweco ska ner lite till, i alla fall lite under 20. Jag kan köpa att de ska vara högre värderade än Railers, givet att Sweco har fin lönsamhet och så vidare. Men när man ser varningsklockorna kring konjunkturen, så blir man kanske inte överdrivet köpsugen.
Nej, och det är väl det som liksom marknaden också verkar uppfatta här. För även om aktien hade tappat 15% senaste två veckorna innan gårdagens, alltså torsdagens rapport här, fortsatte den ju ner 7% på den där rapporten. Den öppnade upp starkt på att siffrorna var bra. Jag håller med dig om att rörelsemarginalen som steg i en procentenhet och uppgick till 10,7% var liksom överraskande bra. Men och sen så när man tittar, om det är fortfarande som du säger liksom PE-talen bra bit över 20, och så handlar man ner den. Nu kommer de tillbaks lite här idag då, eftersom vi har en bra börsdag. Men jag håller med dig att det är svårt att betala mycket över 20 gånger vinsten även för bra konsulter om de inte lyckas. De växer, deras sätt att växa egentligen, det är ju att anställa eller att förvärva bolag, och det är klart att det är inte så marginallyftande egentligen, för du liksom får inte någon, du har inte liksom någon jättestor, ska vi säga, du kan inte slutkostnaden, utan folk jobbar redan så mycket de kan egentligen. Så jag håller med dig att det blev lite väl bra värdering på Sweco, och att den värderingen inte är lika hög som förra året, men fortfarande inte låg.
Ja, vad har du sparat till för aktie, Ulf?
Ja, vi har ju den här aktietävlingen, drömportföljen, som jag är liksom Dagens Industris man i tillsammans med några andra i sig. Sådär, Jonas Jonsson, vår redaktionschef, är med exempelvis. Men jag är med där och gör lite affärer då och då, som jag skriver om i tidningen eller på nätet. Det jag gjorde i veckan här, i början av veckan, det var att jag köpte Mekonomen, bilservicebolaget, inför den rapport som de senare kommer i onsdags, och så köpte jag Vitrolife, fertilitetsbolaget. Mekonomen blev bra, steg 10% i stort sett på sin rapport, så jag tror det finns fortsatt uppsida i den där. Väldigt lågt värderad, en duktig vd som dessutom äger mycket aktier, och ett stabil verksamhet. Det handlar om att kunna höja priserna och sådär, men det tycker jag de gjorde hyfsat, eller till och med ganska bra under senaste kvartalet. Så det är väl ett litet tips, för jag tror att man kanske inte ska ha den i tävlingen och köpa den på nuvarande kurs, för det är inte någon som kommer liksom gå bäst på börsen, men på liksom i en långsiktig portfölj har den absolut sin plats fortfarande med ekonomen. Och sen så bottenfiskade jag lite i Vitrolife som har gått ner över 60% i år efter en ganska svag Q1, men det är en sån där aktie, så får vi nu lite mer positiv sentiment på börsen här, vilket jag tycker, med jag sett tendenser till torsdag fredag, så tror jag Vitrolife är en sån där som kommer rekylera upp rejält då. Och där har du ju en strukturell tillväxt som liksom inte finns i många av de här förvärvande bolagen med höga P/E-tal, utan det här är ju ändå ett bolag som organiskt växer 5-10% per år oavsett konjunktur egentligen. Nu var det ju liksom lite speciellt under corona, men ja, det är en sån där som nog kan liksom få en högre värdering igen när man ser att det är ett tillväxtbolag. Det var mina tips. Och sen så kan jag väl, hade vi också som vanligt veckans aktie i tidningen i måndags, och det var ju Medicover från vår redaktions- och poddkollega till oss, Johan Agneta Jönsson, som tyckte man skulle plocka upp Medicover, som har fallit rejält på att bolaget har stor verksamhet i Ukraina, men företaget har förvärvsmöjligheter på andra ställen, och någon gång ska väl förhoppningsvis Ukraina börja fungera som vanligt också.
Precis, precis. Jag tänkte att vi skulle blicka lite mot nästa vecka också här. Och då trillar väl de allra sista kvartalsrapporterna in här nästa vecka. Då har vi ju bland annat på tisdagen får vi ju faktiskt rapporter från Lagerkrans. Vi får från Storskogen, som vi var inne på tidigare i programmet här. Vi får från Nibe och Adtech, och sen kommer faktiskt Kopparbergs också, som är NGM-listade, med en rapport. Och det här rapportracet fortsätter sen på onsdagen, för då kommer det faktiskt en hel del spännande rapporter. Vi har ju bland annat Biko som har varit i rampljuset här. Det har ju varit ett dramatiskt kursfall i den aktien. Och finanschef som har gått och verkar inte helt överens med vdn. Så att där finns det saker att läsa säkerligen i den rapporten. Vi får även Caliditas, Catena Media, Research, Better Collective. Så att det finns en hel del kvartalsrapporter att läsa på onsdagen. Och sen så på torsdagen så vässar ju jag ögonen, tänkte jag säga. Jag tar på mig mina bästa läsglasögon i alla fall och kikar in Embracers rapport som kommer klockan 6 redan på torsdagen. Så att där finns det finns grejer att göra även nästa vecka. Är det någonting annat som du tycker man inte får missa, Uffe?
Nej, men det är ju det, som sagt, vad det är slutet av rapportperioden. Men det är klart att Nibe är ju alltid intressant, och de har ju flaggat ett par kvartal nu för leveransbrist, men har ju en underliggande, antar jag, god efterfrågan med tanke på allt som händer på europeisk energimarknad. Så det är ju intressant. Storskogen ska också bli intressant. De har ju fortsatt att förvärva mycket bolag även här under nedgången och sådär, så det vore väl kul att höra vad vd säger om framtida förvärvstakt och hur de ska finansieras, och om han har, så att säga, tänkt om på något sätt efter den här ränteuppgången vi har haft bara på någon månad. Så det blir intressant att höra. Och sen så är det ju hålla koll på räntorna, eftersom jag tror att det är räntemarknaden som styr börsen just nu.
Ja, sen har vi ju en lite kul kapitalmarknadsdag också där Sandvik anordnar på tisdag också, mellan 12 och 17.15. Så det blir spännande.
Förr tiden så kombinerade Sandvik kapitalmarknadsdagar med kräftfiske, men det kan väl omöjligt bli så nu då, eftersom det är maj och inte augusti. Men det ska väl ändå bli intressant att höra, för det är ju ett känselspröt. Jag har ju tagit över lite S-chefs roll som känselsprötet på börsen då, eftersom de är tidigare ute med sina rapporter. Och nu har det ju gått nästan en månad sedan någon släppte den där rapporten, så då kanske man vill veta lite vad som har hänt i april och som jämfört med hur det såg ut i mars. Så det kommer nog bli mycket frågor kring det.
Ja, det man kan konstatera är att när man har hört kanske lite mer veterankollegor prata om kapitalmarknadsdagar och kvartalsrapporter, så kan man väl konstatera att i princip allt var bättre förr. Här har saker och ting inte förbättrats. Så att vi kan nog gå tillbaka till lite mer hur det var förr.
Mm, så är det. Bra. Och när vi, med de som ändå vill liksom finnas med här och nu i denna stund, så har ju, kan ju lyssna på våra andra poddar som vi, det är det som vi håller på med. Och det blir fler och fler. Vi har ju Ledarpodden, vi har Smarta pengar, privatekonomisk podd, vi har Makrorådet. Och vi har ju en daglig podd också. Har vi någon mer? Har jag missat någon? Digitalpodden, sa jag den.
Precis, Digitalpodden också kan man lyssna på. Så att det finns en hel del att sysselsätta sig med när du inte lyssnar på Analyspodden då, givetvis. Så.
Och så får vi inte glömma bort att önska våra lyssnare en riktigt skön och trevlig helg här. Det sägs att söndag ska bli en riktigt fin dag, så då får man se till att gå ut i naturen också och se hur det blommar där ute. Ha det bra!
Ja, detsamma. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då.
Tack och hej.
SaveLend Group är ett fintechbolag vars främsta mål är att leverera avkastning. På SaveLends sparplattform kan man investera i ett brett utbud av olika typer av krediter, såsom fastighetskrediter, företagslån, konsumentkrediter och fakturaköp. Krediter som tillgångsslag bidrar till ett naturligt kassaflöde och står helt utanför börsens volatilitet. Ett utmärkt komplement till aktier och fonder. Vill du veta mer? Besök savelend.se eller savelendgroup.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.